This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej alla fina personer som lyssnar på just min podd av alla poddar. Jag hoppas att ni kommer fortsätta med det en lång tid framöver. Och om ni precis hittat hit för att just din favoritperson ska vara med i dagens avsnitt, så vill jag rekommendera er att efter avsnittet ta en titt i arkivet för att kolla in andra avsnitt av podden med andra gäster. Gör det, lova! Nu är det i alla fall dags att presentera veckans gäst. Det är ingen mindre än programledaren, radioprataren och som ni kanske mest känner igen henne som, YouTube-stjärnan Clara Henry. Ja, för det är ju på YouTube Clara såg igenom med en vlogg som handlade om julmust. Vad är då en vlogg, tänker ni, som inte vet vad en vlogg är? Jo, det är nämligen en videoblogg och Clara vloggar varje måndag. Och hennes klipp ses av hundratusentals människor varje vecka. Clara är just nu aktuell med boken Ja, jag har mens, hur så, som skapade kaos på bokmässan. Om du har gissat att vi ska prata om mens, ja då har du gissat rätt. Men vi pratar inte bara om det, vi pratar om Claras uppväxt, hur hon var i skolan och det här duktiga flickan-komplexet som förföljer oss många. Och alla andra komplex som många kvinnor har på sig själva och våra kroppar. Självkänsla, självförtroende, feminism och massa annat pratas om i podden. Ja, du kommer höra. Innan vi kör igång så vill jag på ödmjukaste sätt be er att gå in på Svenska poddradiopriset. Där kan du rösta fram O-podden som årets förnyare, inspiratör, årets kultur och nöje och årets podd. Så rösta, jag skulle bli skitglad. Om du undrar vem jag är så kan du spana in mig på Instagram. Där heter jag O-podden. Men nu kör vi igång avsnittet med Clara Henry.
Man bara, men säg mens. Alltså det är 4 bokstäver. Det går jättesnabbt att säga. Jätteenkelt. Mens. Just det, förresten Clara. Det här med mens, för det har vi aldrig pratat om. Har du fått den än? Typ? Och så skulle jag säga, ja, va? Jag fick den idag. Och då skulle hon bara, men va? Och så skulle vi så här ta varandras händer och dansa i en ring. Jo, det hände inte. För jag vet att har jag det här i mitt flöde blir jag ständigt påmind om hur att den kroppen är den rätta kroppen. Då kan inte jag acceptera min egen. Och jag har haft jättesvårt att acceptera min egen kropp i perioder. Och har fortfarande det. Så att jag kan inte följa folk på till exempel Instagram som har de här normkropparna. För att jag vet att jag mår inte bra av det.
Läget, hur mår du?
Det är bra, tack. Jag är lite trött.
Jag tänkte att du var det. Men jag tänkte att du var det för att du skapade lite kaos på bokmässan i Göteborg i helgen.
Det gjorde jag också, för jag har inte haft någon helg. Utan det är så här, i våras jobbade jag extremt mycket. Så det var liksom att jag kanske hade några timmar på lördagen som jag var ledig. Och sen var det liksom att nu måste jag.
Vad gjorde du de timmarna då?
Sov, tror jag. Alltså jag tog powernaps hela tiden för att jag var så fruktansvärt trött. Sen har jag fått veta att jag har järnbrist också.
Ja, oh, nej.
Så att nu har jag
för att du har så mycket mens.
Nej, jag tror faktiskt inte. Jag tror bara att det är en så här vanlig, hederlig järnbrist. Eller jag tror att de kom fram till att min kropp inte tar upp järn på riktigt optimalt sätt. Så nu käkar jag en massa tabletter och känner mig direkt så mycket piggare.
Nej.
Vilket är en revelation. Jag önskar bara att jag hade fått det i våras. Jag var så himla trött hela tiden.
Precis.
Ja. Men nu, så här, nu tar jag tillvara på mina helger och nu ska jag verkligen så här. Jag blir nästan lite såhär, nej, jag vill inte jobba helg.
Men du ska jobba helg nu på lördag.
Ja, nu, på lördag ska jag jobba helg också. Så, att det, är så här, det blir väldigt lite ledighet. Men jag är faktiskt, på fredag är jag helt ledig. Och samtidigt är det någonting som gnager i mig. För att det känns som att jag vet att jag planerat in någonting på fredag. Men jag kan inte komma ihåg vad.
Åh, det är jobbigt. Skriver du ner i kalendern?
Ja, jag har ju en sån analog kalender. Och
ja, jag också.
Bara, what?
Men jag måste så... ha sån.
Ja, men alltså, ja. Jag fattar inte.
Jag kan inte telefon.
Har... Nej, men det är så tråkigt. Man behöver den här översikten. Man vill slå upp en vecka.
Men har du bara... att dagarna går neråt? Eller
nej,
åt sidan?
Sidan.
Nej, men det klarar jag inte av. Men,
okay. Du vill ha tid?
Ja, jag måste ha liksom... För det känns som att min dag, jag vaknar och så går det liksom utför. Ah. Så jag måste ha den översikten okay, liksom, i kalendern så jag ska fatta vad som händer.
Jag behöver långa rader så att jag får plats att skriva allting. Att jag ska okay. Den personen på den adressen, den här personen och det telefonnumret ifall den skulle kvarsa.
Har du mycket i din kalender?
Förra veckan var så här, den var full. Verkligen, så här, jag fick inte plats med någon mer. Och det var ju också så här, boksläppsveckan och bokmässeveckan. Den här veckan är lite lugnare, vilket är väldigt skönt.
Men boken släpptes i fredags.
Onsdags.
Ja. Och den heter Ja, jag har mens, hur så?
Exakt.
Lite kort och gott, vad handlar den om?
Den handlar om mens.
Ja.
Surprise. Nej, men den är ju... Den handlar om allt om mens. Och så med citationstecken kring allt, tror jag. För att det går inte att få in allting. Och jag är ingen barnmorska, liksom. Så att jag, det är svårt att veta varför vissa mensar hoppar över en månad. Och vissa får mens i två gånger på en månad. Och sen så hoppar den tillbaka. Och... Men allting som jag hade velat veta. Eller som jag vill veta nu. Mm. Men kanske mest som jag hade velat veta när jag fick mens. För att man vet ingenting. Och jag tycker skolan misslyckas fatalt i sitt uppdrag. Att liksom lära ut vad det faktiskt är som kommer hända. Det här med mensvärk. Får man ju ta reda på helt på egen hand. PMS visste inte jag var förrän jag fick det själv när jag var 17. Mm. Och verkligen började tänka efter vad det kan vara. Och började så här läsa på om PMS. Och att... Ja, när vi ändå är inne på PMS, det är ju fortfarande mer en förolämpning än vad det är någonting som man faktiskt lider av.
Ja.
Och det finns ett så enormt stort stigma och ett, det är så hyschat, det är så hemligt att det första vi lär oss är att vi ska hålla det till oss själva. Och att ingen annan behöver veta. När ingen annan behöver veta, då går man där och känner sig ganska ensam i sin mensvärk, sin PMS. Om man har något ännu värre, PMDS, endometrios.
Och vad känner, är det då?
PMDS är ju som en grövre form av PMS. Att man verkligen inte liksom är funktionsduglig några dagar i månaden, om man ska använda det ordet. Nej, men att man mår riktigt dåligt. Och endometrios är när, kort sagt, när själva liksom endometriet som blir mensen liksom, går ut genom äggstockarna istället. Eller genom, vad säger jag, äggledarna. Ja. Att den går åt andra hållet. Och då fäster den sig liksom inne i magen. Och blir inflammerad. Och kroppen
och det här läkarna ska bli lite mer...
Ja, för att i genomsnitt, vilket är helt fruktansvärt, och det ska inte behöva ta så lång tid, men i genomsnitt så tar det 8 år för någon med endometrios från att den börjar söka hjälp tills att den får en diagnos. Och det är liksom, det är en diagnos, då, det är inte liksom hjälpen.
Men det är inte
sen måste du söka vidare efter hur du ska behandla det. Och det finns liksom inget botemedel. Det finns, alltså det vanligaste är att du får p-piller. Så att du kan hoppa över mensen.
Men det är inte heller bra, för det är en massa hormoner i kroppen.
Ja,
och cancer
exakt.
Och hit och dit.
Blodproppar, allt vad man kan få. Det är bra, det funkar för vissa, för andra funkar det inte alls. För vissa kan det lindra om man har endometrios. För att då, grejen är att när den här slemhinnan liksom kommer ut i kroppen. Nu får ni, om det är någon här som lyssnar som har endometrios, så får ni ursäkta mig om jag kanske säger någonting fel. För att jag har inte det själv, så att jag inte... 100% påläst. Men att det kommer ut i kroppen då och då blir det inflammerat. Och grejen är att den här slemhinnan, den funkar ju liksom som vanligt. Så att när det är dags för att mensa så blir det liksom att den...
Jag vet inte exakt. Ihop sig.
Nej, men alltså det är någonting som händer så att så här, varje gång man får mens så gör det jävligt ont. Och det kan göra ont annars också i och med att det sitter där. Men att det kan komma liksom mer ut, tror jag. jag kan ha helt fel. Men något sånt är det.
Vi försöker här.
Ja, verkligen. Exakt. Så att då kan man ju ta p-piller för att undvika att få mens. För då blir det inte värre i alla fall. Men det gör ju fortfarande ont.
Mm, men det är ändå en lite så här dålig quick fix i långa loppet. Så det här måste vi lära oss mer
om. Och det rent jävla överjävliga med det här är att det är ungefär lika många som har endometrios som får prostatacancer i Sverige. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Prostatacancer får bara en halva av befolkningen, men det är ändå den vanligaste. Lika många i andra halvan får endometrios.
Och det uppmärksammas inte?
Nej, det är så många som aldrig ens har talas om det. Så många som går med det och inte ens vet att de har det.
Ja, det är bra, bra att vi lyfter det här, verkligen.
Jag blir så arg. Det finns så saker. Och det, är som, det berör inte ens mig själv. Och ändå blir jag så arg och så... utmattad av det här.
Ja, men det blir med, för man, det är ju verkligen en åsidosättning av det kvinnliga könet. Mm. Faktiskt, lite.
Mm. Mm.
tycker jag.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men det är så här, det sätts inom så här, kvinnofrågor. Man klumpar ihop det till att det är en minoritetsfråga. För att kvinnor alltid är det andra könet. Män är män, kvinnor är något annat. Kvinnor är något konstigt. Ja. Det händer någonting annat där och man vet inte riktigt vad. Men sen så, det är alltid bra att påpeka att det inte bara är kvinnor som har mens.
Men du säger ju livmodervärde.
Exakt. Det känns, det är ju det som det handlar om. Ja. Det handlar ju om livmodern. Och exakt. Då spelar det inte könet. Alltså det känns tillhörigheten någon roll.
I boken så skriver jag att jag hoppades på att du skulle ha PMS när den släpptes. Ja. För de som inte har läst det, varför ville du ha det? Och hade du PMS?
Jag hade inte PMS,
nej!
Dessvärre. Och min mens hade precis tagit slut. Men det är ju bra, för att då var det ju liksom, du vet, när mensen precis tar slut, eller när mensen börjar från att så här, några dagar efter att den tar slut, då är hormonerna som liksom jämnast. Då mår man som bäst i hela menscykeln. Så att det kanske var en bra grej också, att då var det verkligen på topp.
Då klarade du all stress som var under veckan.
Exakt, ja. Så det var grymt. Och för er som inte har läst och som kanske kommer läsa, så vill jag ju ha PMS. För att jag tycker att man kan, det här är ju svårt som fan om man har erfarenhet av PMS som jag har. Men någonting jag brukar tänka på när jag har PMS är att försöka göra roliga saker. Att typ gå på bio och se någon feel good film. För att det är inte bara det att man blir lätt irriterad och kanske lite ledsen, utan känslorna förstärks ju åt båda hållen. Så bli riktigt jävla glad åt någonting och du kommer liksom känna dig helt euforisk.
Ja, verkligen.
Så att jag ville att den ska släppas när jag hade PMS, så att jag kunde stå och bara gråta av glädje och så här, aldrig varit så glad i mitt liv.
Men grät du av glädje ändå?
När jag fick boken, alltså jag var i Grekland en vecka innan och då hade de skickat hem den till mig i början av veckan. Så jag fick ju en bild liksom, att den är här nu. Och jag bara, fuck, jag vill hem.
Jag vill inte vara på semester.
Men så kom jag hem och så var klockan så 3:30 på natten. Och så såg jag det här lilla paketet i min hall. Och så bara, shit. Så riggade jag upp min mobil och så började jag filma. Och bara så, hej allihopa. Jag ska strax gå och lägga mig, men jag måste göra det här först. Och så öppnade jag det. Och då var det verkligen så här.
Hur många nässprayer fick den känslan?
5 av 5.
Vad är grejen med dig och nässpray?
Nej, jag vet inte. Det är väl lite som att nu har det blivit en grej med mig och män. Så, att det var så, här,
så nu är det så här, 5 blodiga tamponger?
Exakt. Uh-huh. Typ. Jag kan inte snyta mig.
Uh-huh.
Det är det, jag har aldrig kunnat snyta mig. Jag vet inte om jag har trånga
gånger
i näsan på något sätt. Men jag har verkligen, det går inte. Det är omöjligt. Mamma trodde att det var något fel på mig när jag var liten. Och hon bara fräs. Jag bara, det kom liksom ingenting. Och sen, men jag kan inte snuta mig. Och det, that's a fact. Så att jag är ganska beroende av nässpray när jag blir förkyld.
Och jag kan ju inte ta nässpray.
Nej, det är många som inte kan det.
Alltså inte ens om jag får pengar. Jag har försökt. Så här, du får 200 spänn, ta ett sprut. Jag bara, nej! Nej. Alltså, för det kommer ju ner
bra
i gommen.
Bra, står för din sak. Ja, men ja, det måste ju ta vägen någonstans. Men det är en lifesaver när man vaknar på natten. Helt täppt och så här, inte kan andas med näsan. Man bara så,
Så men du blev är inte beroende? Bra.
Jag är inte beroende, nej. Men jag använder det flitigt när jag är förkyld. Ja, annars dör jag. Annars kan jag inte andas.
Du dog av nästäppa.
Ja, exakt. Jobbig dödsorsak.
Det vill vi inte ha på löpsedeln. Men det var inte bara lite kaos i Göteborg på bokmässan. Jag letade ju efter din bok, för jag var såhär, jag måste läsa den innan jag träffar henne. Så jag sprang runt på olika bokhandlare, handlar, vad det nu heter.
Bokaffärer.
Och de var slut.
I Stockholm?
Ja.
Alltså.
Jag var såhär, Akademibokhandeln ringde, de bara, nej, den är slut. Det kommer på typ tisdag eftermiddag. Jag bara, hinner inte det? Så jag var såhär, okej, jag måste mejla din agent för att få den i liksom elektronisk form. Så kom jag på, den kanske finns i e-bok. Och det gjorde den.
Ja, det gör den.
Så jag var jätteglad och så plöjde jag den igår. Jag måste säga, bra bok.
Tack så alltså, mycket.
Alltså, förvånansvärt bra. För jag tänkte lite så här, ja, hur mycket kan man skriva om ens? Mm. Men massa.
Ja.
Verkligen.
Och det roliga är att de har ju tagit bort säkert en tredjedel.
Det är 150 sidor.
Ja, 187 till 87. Och med. Men det är mycket illustrationer också, såklart. Men de har tagit bort väldigt mycket. Mycket, jag hade ju så här, vilket jag märkte när jag läste in en sån ljudbok. För att då läser man ju upp allting. Då fastnar allting mycket bättre. Det som blev boken. Och då började jag tänka efteråt. Men har jag läst om det här? Nej. Vad fan tog det vägen?
Ah, nej.
Men jag har ju varit med i hela den processen. Så att det är väl bara jag som har glömt att jag har tagit bort det. Men typ så här, mens på natt. Den har jag skrivit om. Så här, hur gör man för att inte blöda igenom på natten om man blöder mycket?
Och det stod inte?
Nej, det stod inte. Det tog den bort. Och sen så var det...
Hur gör man då?
Nej, jag har ju investerat i en röd handduk. Som jag så här bäddar in liksom, där rumpan är. Så att, som ett extra lakan där. Och så brukar jag köra... Jag kan ju inte ha tampong på natten. För då blöder jag igenom. Så att det är alltid så här den största maxibindan som finns. Och sen så ett trosskydd upp i rumpan.
Ja, liksom. Jag vet.
För det rinner alltid ner. Liksom. Ja, och så vill jag gärna ha så här tjocka. För att om det är tunna, då är det så här att man behöver den här kontakten med fittan på något sätt. Så att det kommer direkt in. Så att det inte är som en sån
här smällen. Eller något.
Ja, då rinner det ju ner i rövspringan liksom. Exakt. Och så droppar ner i sängen.
Och så kicklas det lite bak i
så fall. Ja, exakt. Sen så när man reser sig upp så bara rinner det tillbaka. Och man bara nej.
Så röd handduk för natten.
Röd handduk funkar jättebra. Och så lägger man den i garderoben liksom. Kan man tvätta den när man har haft mens. Om man har blött igenom. Och det är en sån lifesaver på något sätt. För att typ, om du ska sova hos någon annan. Då kan man inte ha med den om man har mens då. För att det är ju sällan någon ifrågasätter att man har med sin handduk. Om man ska duscha.
Liksom. Mm. Men verkligen. Så två handdukar. Dusch och menshandduk.
Eller det bara en menshandduk. För då kan man duscha med den först.
Ja,
och sen mensa ner den.
Ja, smart. Men som sagt. Den berör ju. Den boken ställer. Eller jag ställer så här frågor när jag läser boken. Eller det kommer upp frågor som man lagt bakom sig lite grann. För att man har typ accepterat, ja det är väl som det är och skitsamma. Men det liksom, de här frågorna växer igen. Och sen berör ju du även liksom mens genom religion, kultur, sexism och den feministiska vinkeln.
Mm.
Och du skrev den här boken på 2 månader.
Ja.
Vad är du för sjuk supermänniska?
Nej men det är det. Alltså, ska jag ge ett jävla livsråd till alla i världen så skriv inte en bok på 2 månader. Det är det värsta jag gjort. Eller det blev ju bra, uppenbarligen. Men alltså fy satan vad stressad jag var.
Men hur är det då när man tar bort saker? Man bara, okej, det satt ju med i 2 dagar.
Ja.
Alltså då blev man ju typ lappan.
Ja. Nej, jag hade ju velat ta med allt, men jag får göra en uppföljare eller något, antar jag. Men alltså det är verkligen, jag vet inte hur jag lyckades. För att jag sa, efter en månad, det var januari och februari 2015 då. Som jag satt med den. Och jag började verkligen nyårsdagen. För jag hade skrivit kontrakt typ 3 dagar innan julafton. Och sen tänkte jag, nej, jag måste ha min julledighet. Annars kommer inte jag orka. Så jag vaknade på nyårsdagen. Och fick direkt på så här stresspanik. Bara, nu är det dags! 2 månader kvar!
Men då var du inte bakis.
Jo. Men det var
liksom det ni tog bort.
Ja, men det var faktiskt så här, jag satt ändå. Jag satt någon timme bara. Så här.
Ja,
det svåraste är att skriva det första.
Men du skrev ju så bra det första.
Ja, men tack. Men det har jag skrivit om massa gånger också.
Men det slår ju en som en så här igenkänd bomb.
Ja.
För du skriver ju så här. Min mens tog slut i förrgår. Sista dagen hade jag använt en normal stor tampong fast jag egentligen borde tagit en mini. Och som resultatet av min vägran att gå ut i decemberkylan för att köpa nya mintamponger har jag nu en snippa som är torr som min morfars hälar. Och alltså, det där stämmer ju så rätt.
Men det blir så jävla torrt, alltså det är så
fruktansvärt. Ja, men varför är det så varje gång?
Jag vet inte. Och så ska man så dra ut den och man bara gör det ondare och föda barnen och dra ut en torr tampong. Då ska jag fan aldrig ha barn.
Men det är ju så, för att när man står där och ska köpa de här tampongerna, då i alla fall om man köper det märket som jag brukar köpa, då finns det också 2 pack, typ att det är en normal och en mini i det packet. Och så vet jag så här, men jag orkar inte, nej men då blir jag så här, jag kan inte bara köpa det paketet som är 2 pack, för det räcker inte. Och sen vill jag inte köpa 2 sådana paket, för jag vill inte lägga ner de pengarna. För då blir jag lack att jag har med, så jag tänker fan, jag kan köpa chips istället för de pengarna. Och då bara, okej, men jag köper 1 paket som är typ 2 normalpaket i ett. Det låter så här flummet nu. Och så hoppas jag alltid på det bästa.
Ja.
Men det blir alltid torrt.
Mm.
Men varför? Det är så dumt.
Ja, men det är verkligen dumt. De borde ju, alltså, det känns som att menspaketen inte är utformade efter en mensvecka.
Nej, verkligen de är typ så här 2 dagar.
Ja, typ. Och så här, bara utformat för att tjäna pengar. För att man bara, jag behöver, för jag blöder ganska mycket. Jag behöver stora liksom, alltså plus-tampongerna.
Mm.
Vilket också är spännande att de bara så här, du blöder så här extra. Man bara, fast det här är ju normalt för mig.
Ja.
Varför
ska det vara extra?
Ja, eller plus typ. Det är som att liksom så här kommer mamma tampongerna. Ja, så att jag behöver dem och sen så behöver jag mellantamponger i mitten och sen minitamponger på slutet.
Ja.
Det borde ju finnas att tamponger i lösvikt.
Ja, det borde finnas.
Shit, vilken jävla bra idé. Oh my god, jag har aldrig tänkt på det innan.
Nej.
En liten godispåse. Så kan man så här gå där och plocka. Men jag kommer behöva ungefär 5 stycken stora. Och sen.
Och om du behöver liksom så här, nu fan, jag hade visst en dag till lite minimens. Jag går in på ICA och köper 4 stycken till mini.
Ja,
vilken jävla idé.
Jag tar copyright på det här nu.
Eller ingen, vad det heter.
Så, glöm vad jag sa.
Patent.
Jag paxar patenten på det här.
Skitbra. Men gud, vilken bra idé. Ja, verkligen.
Jag känner mig nöjd.
Ja, och så har vi det här inspelat allting. Det är grymt.
Ja.
Ja.
Jag var först.
Du var först. du har inte alltid varit mensproffs. Det fanns ju en tid då du inte hade mens.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle beröra lite frågor kring den tiden. Ja. Och den här delen är ju kanske mest till dem som inte har superkoll på dig. Mm. För dina fans verkar ju ha väldigt bra koll på dig. Men för att beskriva var du kommer ifrån så brukar du trätta ner från Göteborg, Landvetter, Tahult och så hamnar vi i Jökskulla.
Exakt.
I en väldigt liten stad.
Ort. En liten grotta med tre personer.
Hur många bor där?
Nej, Jökskulla vet jag inte, men det kanske är 100 pers.
Oj, men du har ju satt lite Jökskulla på kartan.
Ja, men det kanske jag har. Jag nämnde ju det mitt sommar i P1, att jag kommer från Jökskulla. Och då fick jag ju på Twitter typ mina grannar som bara, ja då! Så att, det var roligt. Det var någon som bara, jag är ju sommarställe i Jökskulla. Och man bara, ja, där är jag uppvuxen.
Ja, men ser du? Ja. Då kommer det bli en staty där typ sen.
Ja, det finns ju mest bara en massa hagar. Och det finns ju fler hästar än vad det finns människor.
Ja, men så det är
kanske,
ju härligt.
Jag kanske var en hästdöp efter mig. Jag har tur.
Precis. Men där växte du upp med mamma, pappa och två syskon.
Ja, och en katt.
Och en katt som heter?
Casey.
Ja, och du är äldst.
Ja, exakt.
Hur är det att vara äldst syskon?
Det har ju varit bra. Eller jag tror att jag reflekterar så mycket över det. Men man har ju märkt på något sätt samtidigt att man har varit äldst. Att mina föräldrar har varit ganska överbeskyddande vid många tillfällen. Jag har ju alltid fått mycket liksom stöd från dem. Och det är, nu säger jag inte att mina småsyskon inte har fått det. Men de har ju alltid varit väldigt måna om att så här, nu ska jag få bra betyg och allting sånt.
Du var väldigt duktig i skolan.
Ja, överpresterande som fan.
Var det för att de ville, alltså förstår du, att de ville det? Eller hur det hänger där?
Nej, verkligen inte. Alltså de har ju alltid varit liksom uppmuntrat mig till liksom att göra läxor och så här, att utbilda mig. Och det är ju skitbra. Det har jag verkligen varit tacksam för. Men jag tror att det är väl jag själv. Och kanske det faktum att jag är äldst som har gett mig någon form av duktig flicka-komplex. Och att jag var duktig på, och liksom, jag har alltid haft lätt för att lära mig saker. Aldrig haft svårt för skolan. Och då blir det väl någon form av att man vill se hur långt man kan pusha sig själv. Fick jag VG istället för MVG på ett prov, då var det liksom fy skam.
Då var det någon lärare som drog dig åt sidan och frågade om allt var okej.
Ja, jag fick ju VG på ett franska prov en gång. Eller det var ett muntligt prov. Och då tog min franska lärare in mig i personalrummet och satte mig ner och bara, är allting okej, Klara? Och jag bara, ja. Och sen så fick jag liksom så här, fuck, nu har jag verkligen tabbat mig. Nu måste jag ju låtsas som att det är någonting som har hänt. Så att jag har någon form av ursäkt att så här, bara än att jag har inte pluggat så mycket som jag brukar. Så att hon bara så här, är du säker på att jag är någonting hemma? Du vet att du kan alltid prata med mig. Och jag bara, jo men det är ganska stressigt nu med skolan och så. Så att hon bara, men vad bra, men säg till om det är något. Jättegulligt av henne. Men för fan vilken press det satte liksom.
Ja, men det
jag vill
ju
inte ha det samtalet varje gång jag får lite lägre betyg.
Men då är det typ så här, vad skönt att du har fått lite fritid.
Ja.
Du fick VG. Fortsätt med det.
Ja, det var ju snarare den uppmuntran jag ville ha. För det var ju vissa lärare som så här, på utvecklingssamtal. Alltså de var ju superpeppade, liksom. Det går bra, skitbra, nice. Men har man MVG allt, alltså, då har man inte mycket fritid. Eller då lägger man sjukt mycket tid på att plugga. Och att, så här, det är ingenting jag ångrar idag att jag gjorde det. Men på den tiden hade det nog varit skönt att faktiskt kunna kugga ett prov.
Släppa loss lite. Typ.
Ja, eller bara så här, inte känna den här pressen att jag måste få MVG. Bara kunna så här, nöja mig med ett G. Det hade varit så, alltså, då hade jag fan gråtit om jag hade fått gripet.
Ja, men så där var jag också. Jag bara, kommer aldrig kunna bli någonting.
Nej, verkligen.
Men det kan man ju ändå.
Och det sjuka är att jag verkligen så här, min mamma tyckte ju att jag valde fel. Eller att hon tyckte att jag gick en onödig utbildning. Hon bara, klarade du ut med MVG allt. Du kan välja precis vad du vill. Och jag bara, men jag vill gå journalistlinjen på Ingrid Segerstedt gymnasium. Där intagningspoängen är 100.
Och då,
hon bara, men du kan välja vad du vill.
Du kan bli läkare.
Jag bara, men det här är det jag vill. Låt mig gå det här.
Ja, men och det blir väl så.
Ja.
Föräldrar är så här, du fick så bra betyg, ska du inte passa på att bli läkare?
Ja, men typ.
Eller veterinär.
Ja. Och sen fick jag fett bra betyg i gymnasiet också. Och jag har liksom inte ens sökt in till någon högskola eller universitet.
Men du är drivande på annat sätt. Men,
jag är nöjd med det.
Ja, det tycker jag verkligen det ska vara. Men hur många år skiljer mellan dina syskon?
Min syra är 2 år yngre, så hon är 19. Och min lillebror fyller 16 om bara några dagar.
Okej. Mm. När fyllde du år?
9 april.
Du flyttade ifrån Jökskulla till Stockholm. Är det så att många flyttar därifrån?
Både ja och nej. Alltså jag tror att många kanske flyttar in, i min ålder då, kanske flyttar in till Göteborg.
Hur långt ifrån är det?
Det är 2 mil, men det går ju att ta det med bil, alltså typ en kvart.
Ja,
det går ju
ingenting liksom.
Det är motorväg liksom emellan. Mm.
Det
är typ
det. Finns det väg?
Ja, det finns faktiskt. De asfalterade när jag var 7, så innan dess var det stiger på allvar. Men Stockholm känner inte så många som har flyttat till. Men jag tror att de flesta kanske bor kvar, alltså att det finns någon form av trygghet i att bo på landet. Och jag tror att många verkligen gillar att bo på landet. Och jag har haft världens skönaste uppväxt, att kunna så här, springa i en enorm trädgård och så här, springa på, alltså, åka sparkcykel på vägarna, och det har liksom inte kommit några bilar. Och väldigt barnvänligt samhälle. Men så fort man blir, alltså när man börjar åka in till Göteborg, då blir man ju fan
påkörd av spårvagnen.
Nej, men då blir man lite trött på att bussarna går en gång i timmen, och ibland så går de inte för att inte busschaufförerna känner för det. Typ. Så att, ja.
Men tror du att du skulle ta dig till Stockholm även om du hade, inte hade fått jobb? För nej. Du fick jobb på Kanal 5.
Ja, precis. Ja. Eller 18-9 var produktionsbolaget, så jag producerade för Kanal 5. Ja. Nej, det tror jag verkligen inte.
Då hade det varit typ Göteborg,
eller? Ja, jag älskar Göteborg. Ja. Hade jag kunnat göra det här och bo i Göteborg, hade jag gjort det.
Hur fick du jobbet då?
Det vart för jag gjorde YouTube-videos, eller jag hade en blogg först. Och sen så gjorde jag YouTube-videos som ett komplement till bloggen, att jag så här, nu ska jag filma det här. Och sen så gjorde jag det kanske en gång varannan månad eller någonting. Och sen gjorde jag en gång en video som handlade om julmust, som blev helt hysteriskt stor, att den blev verkligen så här viral i Sverige. Och jag fattade ingenting, men jag fortsatte göra videos, för jag tänkte att jag kan inte slarva bort massa visningar på att så här, inte göra någonting. Så jag fortsatte göra videos, och så ett halvår efter det så började olika produktionsbolag att bara kontakta mig. Maila och bara, hej, vi har sett dig på YouTube, vi tycker att du är grym. Vill du göra det här med oss? Och jag bara, vaha? Så jag tackade ja till allt. Så jag tror att jag hade så här 7 olika förfrågningar från olika produktionsbolag som bara låg och vilade. Och det ska man inte göra, för att det sätter den lite i klistret. Men jag hade väl tur, och de flesta blev ingenting. Att det var någon som ville göra en dokumentär, men de liksom så här, de bara, men vi återkommer när vi hör mer, och sen så återkom de aldrig. Och sen så var det någon som ville göra någon så här sexserie för någonting, och det skulle vara någon så här jättevulgär programledare som skulle,
alltså, du bara, ja.
Knulla, och jag typ. Och då skulle jag ha varit den här sansade sidekicken som bara, ja, men samlag går ut på typ. Och jag bara, tack, men nej tack. Ja, men så till slut så var det bara att så här 18-9, de bara, vi vill gärna utveckla en idé med dig. Och de liksom värdesatte mina åsikter. Och så kom de till Göteborg, och så pratade vi lite. Och sen kom de till igen, och så gjorde vi en pilot. Och sen så kom de igen, och så skickade vi in det till Kanal 5. Och så det bara rullade på. Så det slutade med att jag hamnade där, helt enkelt.
Och sen dess har du ju jobbat där, SVT.
Ja, eller jag gjorde ju bara 2 säsonger på Kanal 5, och sen så var det SVT in emellan och sådana grejer.
Och då var det Melodifestivalen.
Exakt. Vilket är helt sjukt när jag tänker tillbaka på det.
Det är så grymt.
För att jag kände mig ändå så jävla rutinerad på något sätt. Så här, när jag fick frågan om Mello, att jag bara, men jag har en YouTube-kanal, och jag har en blogg, och jag har gjort för Kanal 5. Men nu när man ser tillbaka på det, att fan, jag hade gjort en säsong av en serie på Kanal 5 Play som typ ingen såg. Och de bara, vill du göra eftersnack i Melodifestivalen? Det är så konstigt. Visst är det märkligt.
Nej, men det är ju jättegrymt. Väldigt imponerad.
Ja, jag är så jävla stolt. Det är det roligaste jag gjort.
Ja, men bra. Det ska det vara. Men sen jobbar du med radio nu i sommar.
Precis.
Också YouTube-kanalen som körs varje måndag.
Mm. Mm, exakt.
Alltså, hur går det till? Från idé, liksom manus, till full video?
Ja, det är så olika varje gång. Men oftast så är det väl att jag får en idé. Och det kan ju vara vad som helst. Man blir ganska vloggskadad, så att man ser de här detaljerna liksom, i saker som händer i vardagen. Och man bara, det där kan jag göra en video på. Och sen så tar man den idén, och så går man, och så kanske jag får den idén på en onsdag eller något sånt. Så går man och liksom vänder och vrider den, och sen så har man ganska snabbt en färdig vlogg i huvudet. Att jag ska säga det här, jag ska komma fram till det här. Och sen så på antingen på söndag kväll eller måndag morgon så skriver jag upp ett manus. Och det kan vara allt från så här ordagranna manus till bara en tankekarta som jag numrerar på något sätt. Men det är ändå ganska så här färdiga lines typ. Och sen så på måndag morgon går jag upp och börjar filma vid kanske 9:30 eller någonting, efter att jag har gjort mig i ordning. Filmar i kanske 30-40 minuter. Tar om jättemånga gånger. Alla meningar tas om så här 5 gånger, och när jag sitter och klipper är jag ändå inte nöjd. Och sen så klipper jag. Och klipper och klipper och klipper. Och det kanske tar så 3 timmar. Och sen textar jag. Översätter till engelska. Vilket tar typ 1 timme. Ibland översätter jag till svenska också. Om jag pratar engelska i den. Och då tar det 2 timmar. Och sen så laddar jag upp. så här, exporterar ut. Bara själva spartiden är ganska lång. Ja. Det tar kanske så här, en halvtimme att bara spara ner filen till datorn. Och sen laddar man upp och sen sitter man där och så väntar man in 16.00 som man har så här planerat den till. Och så när den kommer upp så börjar man så här, komma kommentarer. Lägger ut den på så här, blogg, Facebook, Twitter. Och sen är jag färdig för dagen. Då kan man så här, vila till nästa.
Men har du då ibland så här, lager? Typ, okej, nästa vecka är det och sen veckan efter det, då är det den jag ska ha.
Ibland har jag det. Typ, om jag filmar videos i förväg, typ, om jag filmar med någon. Eller om jag har gjort follow me arounds. Som är så här, typ, att man går runt med mobilen och filmar det man gör i sin vardag. Då brukar jag ju ha materialet färdigt. Så då brukar jag bara klippa det på måndagen. Och då går det mycket snabbare.
Mm.
Till exempel nu är jag i en sån situation. För nu vet jag att okej, men nu i måndag så gör jag den här videon. För att den jag planerat ska vara på engelska. För att jag inte har lagt ut en engelsk video på ett tag. Och sen nästa måndag kommer det komma en video från bokmässan. Och sen måndagen efter det kommer det komma en så här, en collab-video med en skådespelerska.
Mm.
Utan att avslöja för mycket. Och sen efter det vet jag inte vad som kommer.
Aha,
men då är det nog en vanlig video, tror jag.
Ganska skönt att ha lite sådär på lager.
Det är jätteskönt. Det underlättar så mycket.
Hur gör du när paniken liksom kommer att du inte vet vad du ska ha?
Den kommer ändå relativt ofta, men jag lyckas alltid förtränga hur jag gör. Så jag sitter där med panik och bara, hur fan gjorde jag förra gången? Men det kommer alltid upp någonting. Alltså, även om man går upp på måndag och inte har någon aning. Då är det så här, okej, vad är aktuellt just nu? Vad har hänt? Vad kan jag prata om? Ja, Obama kom till Sverige. Hur reagerar svenskar när Obama kommer?
Ja,
alltså exakt. Det är så här, man kan alltid skrika. Det tycker folk.
det ger likes.
Ja.
Men hur gammal var du när du upp din första vlogg?
16 kanske? 15? Något sånt. 16 var jag nog. Men den var ju så dålig.
Vad handlade den om då?
Nej, men då hade jag... Det var ju på den tiden när videoblogg var lika med typ blonda, storbystade modebloggerskor som typ filmade sig själva i spegeln och bara så här,
hej bloggen!
Ja, typ. Så att det var ju en ganska negativ stämpel. Alltså ordet videoblogg var verkligen detta. Och då var det någon som läste min blogg. För då hade jag kanske 100 bloggläsare om dagen. Som bara, kan inte du göra en videoblogg? Och jag bara så här, hahaha, nej. Och sen så tyckte jag att det var en kul idé. För att jag ville ändå blogga om humor. Så jag tänkte att men det kan ju bli roligt. Så jag gjorde ett inlägg på min blogg. Bara, kan inte ni skriva om jag skulle videoblogga? Skriv vad jag ska prata om. Och då skrev jag en lista så här. Att, någon vill att jag ska prata om min frukost. Någon vill att jag ska dra i mitt hår och utstöta djuriska läten. Typ. Och så gjorde jag en video där jag bara så här, helt enkelt läste upp den här listan. Och försökte vara rolig. Och jag skäms ju något så brutalt varje gång jag ser den här. Den finns ju inte längre att se på YouTube.
Nej,
jag
har tagit bort.
Lätt den som privat. Aha. Så den ligger där ifall jag skulle vilja.
Återuppliva.
Ja, plus att jag inte vet vad originalfilen är. Så att det är bra att ha den där. Men alltså fy fan.
Men eftersom du bodde ju ganska liten ort.
Ja.
Tänkte du inte så här, fan vad ska folk tänka om mig?
Nej.
Vad bra. Inte. För det tänker jag ibland. Ja. Att så här, men gud, kan jag inte göra? Vad ska folk tänka? Fast det är ju så dumt.
Alltså, jag kanske gjorde det också. Men jag tror det var att jag försökte vara rolig. Att jag försökte få folk att skratta. Liksom. Att då var det fine. Du vet lite det här att när man försöker vara lite mer det som är klassiskt könat killigt, manligt, då är det okej. Men hade jag suttit och typ sminkat mig eller gjort dagens outfits, då hade jag börjat undra, shit, vad ska folk tro? För att det var en tjej i min parallellklass i högstadiet som lade upp en film när hon sjöng. Och hon blev ju något så brutalt liksom utskrattad. Hon sjöng skitbra. Det var en så jävla bra film. Men folk skrattade åt henne, folk typ hånade henne för att hon hade lagt upp det på YouTube. Och det var så jävla plågsamt att se.
Men det där undrar jag också om det är bara att folk är typ avundsjuka, att hon vågar.
Ja, men säkert också.
Fan, för att hon vågade visa upp sin talang. Eller alltså våga ta steget och misslyckas egentligen.
Ja.
För det är det man gör också. Ja.
Men samtidigt så, jag slapp ju allt sånt.
Mm.
Men jag vet inte, på samma gång så när jag var 14 år, då var jag så här, ungdomsreporter för Göteborgs-Posten. För då hade de en sån ungdomssida. Så jag tror att kanske där så kanske folk, i alla fall i min närhet, blev typ lite vanda vid att ja, men Klara skriver här så att folk kan se. Och sen så hade jag haft en blogg jättelänge. Och jag vet inte, det kanske bara var naturligt att finnas på internet.
Men du klipper själv.
Mm.
Är det för kontrollbehov? Eller, för du har väl testat, eller har du testat att någon annan ska klippa?
Inte mina videobloggar, men i Melodifestivalen första veckan
alltså, då klippte
någon annan. Och det blev kaos, det blev verkligen så här.
Nej.
Nej.
Men skulle du vilja att någon annan klippte?
Nej, aldrig i mitt liv. Ingen Nej. Skulle få ens röra vid det. Och det kanske beror på kontrollbehov, men jag vet att det beror på att den här tajmingen som krävs. Det här att det får inte vara en tyst frame innan varje. Det ska vara direkt på. Hellre kapa ordet än lämna två tysta frames i klippet. Det är så jäkla viktigt. Och den här tajmingen tar flera år att ladda in om du ska få en bra videoblogg. Och det är bara att kolla på videobloggar som jag la upp för ett år sedan. Jag har liksom tajtat till detta ytterligare och jag tycker att det blir roligare. Och sen också kanske det faktum att jag tar om så många gånger. Och det vågar jag göra för att jag vet att ingen annan än jag kommer se detta. Jag säger sådana konstiga grejer. Jag typ rapar och pruttar och så här skriker saker och sjunger falskt. Och det jag bara vet att det här kan jag klippa bort sen. För att jag vill det.
Men jag har också testat det där. För jag klipper ju podden själv. Mm. Och testat att skicka iväg det. Och att någon annan ska klippa. Men du vet, när det hade gått 4 vändor. Då var jag såhär, nej men det är fortfarande inte bra.
Nej.
Alltså, och då är det ju ens egna touch som verkligen så här. Där kände jag ju såhär, okej, det är mitt kontrollbehov kanske i det här. Vad jag ska leverera ut.
Samtidigt så kommer det ut i ditt namn. Mm. Det är ju du som är avsändaren. Och om inte du är nöjd med det.
Då blir man ju inte glad.
Nej, precis. Nej. Och det är exakt samma sak. Om jag slänger ut en videoblogg som plötsligt är klippt av någon annan som inte har den här tajmingen. De har klippt bort repliker som jag ville ha. De har tagit med repliker som jag har så här, tagit om för att jag tyckte att jag sa dem fel. Det kommer inte, det känns inte bra. Det känns verkligen inte bra.
Och det tror
jag vet hur man gör, då vill jag göra det.
Exakt. 21 år nu, 9 april. Mm,
exakt.
Då...
Eller jag fyller 22. Den
22. Eller,
den 21.
Eller vad är det för år nu? Ja, det...
Jag är
månad.
I talande stund är jag 21.
Ja. Då är det ju typ precis fått gå på systemet.
Är ett och ett halvt år, ja.
Nej, vänta.
20 är åldersgränsen.
Är det?
21 i USA.
Just det, är USA. Okej.
Okay. Besvikelse.
Vi klipper bort det här. Ja, vi pratade ju lite om boken och du sa ju också att boken berör mycket av tjejämnena.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Som händer i våra liv, vilket jag också kände, för när jag formulerade mina frågor till den här intervjun så läste jag igenom din bok och jag kände så här, men de här frågorna jag vill liksom ta upp och så, det berörs ju ändå i boken, och mens drar ihop liksom en hela tjejs liv egentligen, eller mycket av det i alla fall, så jag tänkte att vi skulle grotta ner oss i massa tjejämnen nu. Men när tänkte du första gången så här, vad är det som är så pinsamt med mens? Och för vissa tycker till och med ordet är jättepinsamt.
Mm. Jag träffade en igår som sa att jag ska skicka den här boken till min pojkvän. För han tyckte inte att jag skulle säga mens, han tyckte jag skulle säga period. Och det är så här, aha, varför det? Så här, det heter ju mens.
Ja.
Och det är samma när folk håller på så här, har du tänkt att i reklamen så säger de aldrig mens?
Nej.
De säger, läckage, den där veckan i månaden, kvinnoveckan. Man bara, men säg mens. Alltså det är 4 bokstäver. Det går jättesnabbt att säga. Jätteenkelt. Mens. Typ. Nej, men första gången jag kände att det var något jobbigt. Eller grejen är, när jag tänker efter. Alltså när jag tänker tillbaka. på när jag var 13 och fick den. Då var det så självklart att jag skulle gömma den. Att det var så självklart att det är klart att jag inte säger till någon att jag har mensvärk eller att jag har mens eller att jag har någonting. Och det var en så självklar skam. Att jag kände inte att men det här är inget skämmigt. Att jag går in på toa och byter binda, det är inget skämmigt. Men det är väl för att det är så djupt inrotat i en att det är så det är. Och därför har jag väl aldrig reflekterat över detta förrän jag började göra videos om det. Eller jag började twittra om det, var det ju först och främst. Att jag började twittra att shit, jag har mensvärk. Och sen så gick det en månad och sen fick jag det igen. Så jag bara, shit, jag har mensvärk. Och då kom ju folk bara, Klara, har du mens hela tiden? Och jag bara, nej, jag har haft det nu i en vecka. Och sen så hade jag det en vecka förra månaden. Men då börjar man så tänka, men varför tror de att jag har mens hela tiden? Och det brukar de säga typ så här, när jag har pratat om någonting. Typ det här med nässprayar. Att jag brukade betygsätta saker med nässprayar. Det tolkade folk in att då var jag beroende av nässpray. Jag använde nässpray hela tiden. Så jag tänkte att aha, men om jag nämner mens, det betyder att jag har mens hela tiden. Men samtidigt så vet jag att de som frågar har ju också mens.
Ja.
Så det är jättemärkligt. Så att då börjar jag tänka så här, men kan det vara så att vi faktiskt inte är så många som pratar öppet om mens? Och så gjorde jag en video på det och folk blev helt så här galna och bara, shit, hon pratar om mens. Och så gjorde jag en till och då blev jag mensklara. Och man bara, ja men du har också mens. Alltså folk bara, hon är som mensaktivist. Man bara, ja men jag har mens en gång i månaden. Det är ganska aktivt. Och det har ju du med. Och det har ju alla med livmoder. Så vi alla är ju ganska aktiva inom mensen. Men så fort man pratar om det, då blir man en rebell. Då blir man lite revolutionär. Och man bara, men ska det vara så?
Mm.
Så det var väl faktiskt när jag började prata om det som jag mer och mer insåg att det här är faktiskt någonting som många, många tycker är ett jobbigt ämne. Och då började jag undra varför.
Du skriver ju väldigt invecklat om första gången du fick din mens. Ja. Men så skriver du också om andra gången du fick mens.
Ja, just det.
Och det minns man ju typ inte, nej, känns det som. Nej. För första gången minns man ju så här. Mm. Men att du minns andra gången så väl. Det var kanske för att du tog så lång tid. Så
ja,
att du tänkte
jag var
på det.
Livrädd i ett halvår. För att jag tror att det dröjde 5 eller 6 månader tills jag fick min andra mens. För jag fick min första mens typ första dagen i 7:an. Så det var augusti. Och sen kom den inte i september. Och då tänkte jag att okej, men då hade jag ändå lärt mig att jag hade så här ändå...
Den kan hoppa lite.
Ja, den kan hoppa. För det hade man lärt sig att i början kan den vara oregelbunden. Så inte skönt. Så blev det oktober och den kom inte. Och så blev det november och den kom inte. Och då började jag så här, vad fan händer? Men jag vågade ju inte prata om det med någon. Såklart. Så blev det december och den kom inte. Och jag tror att i januari kom den nog nästa gång. Och jag har varit helt alltså, skräckslagen. Jag bara, shit, tänk, var det där mitt enda ägg? Åh nej!
Min enda chans till barn. Men då var du lättad när den kom andra
sjukt
gången.
Lättad. Sjukt lättad.
Men det är ju mycket hysch-hysch kring det här ämnet som du säger. Och jag minns själv när jag skulle berätta för min mamma första gången jag fick mens. Och det var så jävla pinsamt.
Mm.
Och jag var så här, du får absolut inte berätta för pappa.
Nej.
Alltså det var ju så här, oh my god. Hur var det för dig?
Jag fick den i skolan så att när jag kom hem så hade jag en massa papper i trosan. Och så bara så cirkulerade jag kring mamma och hade någon bild. Du vet, man föreställer sig hur man ska säga det. Och så blir det aldrig så. Men man har någon bild, någon film i huvudet som spelas upp om och om igen. Och i den så skulle min mamma, så här, när jag var så nära henne, för att jag så brukar jag ändå så här, dra mig tillbaka till mitt rum. Typ. Men då var jag så här, ska jag hjälpa dig med någonting? Ska jag så här, laga middag? Typ. Då hade jag en bild om att hon skulle bara, just det, förresten Klara. Det här med mens, för det hade vi aldrig pratat om. Har du fått den än? Typ. Och så skulle jag säga, ja, va? Jag fick den idag. Och då skulle hon bara, men va? Och så skulle vi så här, ta varandras händer och dansa i en ring. Det hände inte, utan det var jag som fick så här, efter typ en halv dag. Och jag bara, fuck, hon hade sagt någonting. Åh, vad jobbigt. Då fick jag bara så här, mamma, det hände en grej i skolan idag. Typ. Och hon bara så här, aha. Och jag bara, åh nej, så jag typ gick in på toa. Och så var det helt rött i trosan. Och hon bara var helt tyst och bara kollade på mig. Och jag bara så här, kom igen, lite hjälp här. Så jag bara, ja, så alltså, det är mens alltså. Som att hon inte fattade det. Så hon kollade på mig och bara, oj då. Typ. Och jag, hon såg så förskräckt. Eller så, som att det var synd om mig. Så jag bara så här, nej, det är fel. Jag är för ung för det här, jag är för ung för att dö. Och sen så bara så här, ja, här, och då, vi ska gå till toan och så ska vi så här, kolla den här lilla lådan med mensskydd. Ja, det här är en binda, det kan du lägga i trosan. Mm, det var det.
Men tycker du i efterhand att din mamma reagerade på ett sätt som gjorde att du kände dig obekväm?
Ja.
Men det känns ju också lite som att hur hon än skulle, vad hon än skulle sagt, så skulle man ändå bara, obekväm situation. Mm. Men hur ska man som mamma eller förälder reagera? Alltså, för jag tänkte på det där också när jag själv får en dotter, om jag får det. När hon berättar om det. Att, alltså, vad är ett bra sätt för att inte låta chockad eller förvånad?
Mm.
För att, alltså, som jag sa, hur jag än vrider och vänder på det och hur jag ens kanske reagerar, så kommer väl hon tycka att det är pinsamt. Men då tänker jag att det här är ju då ett samhällsproblem, precis som du har
tagit upp. Exakt, och det är, så här, när jag pratat med många föräldrar som har undrat hur de ska hantera det ämnet, då är det nästan som att de skäms lite för att de inte vet hur de ska göra. Och de tänker precis som du att det kommer bli pinsamt hur jag än gör. Men jag tror att finns det, för jag menar, om det här barnet nu har en förälder som har en livmoder, då finns ju mensen där. Och det är liksom inte konstigt, så jag tror att bara det faktum att prata om mens som i ett vardagligt samtal, att hörni, vi måste köpa värktabletter för att jag har ganska mycket mensvärk. Eller att, hörni, nu är jag ganska, alltså jag är lite PMS idag, så att, kan vi snälla bara vara lite samarbetsvilliga? Eller kan vi så här, att inkludera dig i samtalet?
Liksom vid matbordet.
Precis som vi pratar om allting annat. Att, så här, nu måste jag på toa. Oj, jag är så kissnödig, skynda på toan. Eller, hallå, jag måste byta tampong, skynda på toan.
Mm.
För att det är inte konstigt att prata om, för att det finns där. I de allra flesta familjer, eller allra flesta ska jag ju verkligen inte säga, men i många familjer. Och om man, jag har ju hört om barn som har barnmorskor eller sjuksköterskor eller läkare som föräldrar som faktiskt har det här samtalet. Och då kanske de pratar om sex och om män som allt möjligt. Och då är det första liksom, att de här barnen tycker att det är helt underbart när de väl får mens. Att bara, mamma, jag fick mens, den kom nu. Typ.
Mm.
Och det så att, det är en sån stor skillnad på att låtsas som att det inte finns. För min mamma har ju haft mens. Jag har aldrig hört henne prata om det. Aldrig någonsin. Inte ens en kommentar om det. Men jag har ju sett bindorna där i skåpet. Jag vet att hon har det. Men det har aldrig kommit på tal. Och därför blir det jobbigt. För därför måste jag erkänna för henne att nu har jag mens.
Jag har det där som du inte pratar om.
Ja, men exakt. Det som ingen pratar om. Det har jag. Och vi lär oss från start att vi ska inte prata om det. Och nu blir jag tvingad.
Det är som typ Harry Potter, Voldemort.
Det är som Voldemort. Ja. Vi skulle lika gärna kunna kalla den för du vet vad.
Ja.
Alltså verkligen.
Det är ju lite som folk kallar det. Du vet, du vet.
Ja.
Mm. Bara okej. Okay. Mm. Men hur ska typ pappor reagera då? För det där är
jag tycker, alltså, folk utan livmoder måste ju också lära sig vad det handlar om. För att det finns en sån fruktansvärd okunskap. Hörde du om dem som hade nekat en tjej köpa, eller de hade inte nekat henne, men de hade läggat henne på Pressbyrån eller 7-Eleven för att de bara, men vi säljer inte läkemedel till minderåriga när hon hade velat köpa tamponger. Och hon bara, men tamponger är inget läkemedel. Och de bara, nej tyvärr, vi måste ha lägg på dig.
Nej,
men hon hade varit typ så här 1920 tror jag. Så att hon hade ju fått det. Men hon var så här, tänk om det kommer in en 13-åring som precis har fått sin första mens.
Ja.
Och de bara, nej tyvärr, du måste vara över 18 för att köpa läkemedel.
Hon bara, jag läcker igenom.
Men typ, alltså, det finns en sån fruktansvärd okunskap. För att vi hela tiden i samhället säger åt killar, om vi ska generalisera, folk utan livmoder, för att liksom dra in alla, att det är ingenting som ni behöver veta om. Det här är ingenting som ni behöver bry er om. Det är äckligt. Det är så här, det är en tjejgrej i det hela, en kvinnosak. Det är någonting som så här, tjejsnack. Nu ska vi prata mens, killarna får inte vara med typ. Jag är så jävla trött på det. Och det är ju det som är anledningen till att PMS fortfarande är en förolämpning. Det är det som är anledningen till att har du mens eller är typ det vanligaste argumentet när en kvinna har åsikter.
Ja, absolut. När man höjer sin röst då är det så här, jaha, då har du mens.
Ja, någon har PMS.
Men hur kommer du liksom bete dig när du får en dotter till exempel? Eller hur ska du? Eller en son? För man måste ju inkludera båda i det här.
Ja, verkligen. Men jag kommer ju alltid vara öppen med min mens. Alltså jag hade ägglossning igår och jag mådde ganska dåligt igår. Så att jag satt i en taxi och pratade med en kompis över telefon. Så frågade jag mor, då är jag bara, jag vet, jag känner mig så jävla skum, men jag har ägglossning och jag vet inte om det har något med det att göra. Och han började skratta i telefon. Och jag bara, vad skrattar du åt? Han bara, men alltså du sitter i en taxi. Taxichauffören hör varenda ord du säger och du är så jävla öppen med det. Och jag bara, men...
Och?
Ja, det är klart att jag är det. Samtidigt som jag kan inte säga, liksom, gud vad min mage kurrar, hörs
det? Ja, nej, det hörs inte mycket.
Jag kan inte sitta liksom och predika om att vi måste prata mer om mens, men samtidigt inte göra det själv. Det är klart att även om jag har ju också tyckt att det är jobbigt. Men då får man tvinga sig själv. Får man bara kasta sig ut. Och taxichauffören tyckte inte alls att det var konstigt att jag nämnde ordet ägglossning. Eller så gjorde han det, men han sa ingenting. Och det var helt lugnt. Och det kanske är bra för honom att höra lite om ägglossning också.
Precis. Men vad har du pratat om boken med dina föräldrar?
Om jag, ja.
Ja, eller det antar jag att du har gjort. Men vad säger din mamma versus din pappa om boken då? Just också eftersom din mamma inte pratat om.
Nej, men alltså de, jag tror att de fattar ju mer och mer vad det är jag pratar om. Och mamma har ju också blivit mer öppen om ens. Alltså att typ jag och min syrra går hem och bara, kan Kristoffer, min lillebror, kan du skynda dig på toa? Jag måste byta tampong. Och han bara, men ja, typ så här. För några år sedan hade han bara, Så det har ju blivit ett öppet samtalsämne och det är så skönt när det blir ett sånt klimat att man kan snacka om det. Samtidigt som, nu ska jag inte hänga ut någon av mina föräldrar, men det var ju någon gång när vi var i England och jag var tvungen att koka min menskopp. För att jag ville ju inte lägga ner den liksom äcklig i resväskan för att jag var färdig liksom, jag ville koka den. Och då kom vi hem till hotellet på kvällen och jag bara, har vi någon vattenkokare här? Och mamma bara, men du ska väl inte dricka te nu? Så här, det är ju för sent för det, du kommer vara uppe halva natten. Och jag bara, nej men jag måste koka min menskopp. Och pappa bara kollar på mig med världens mest äcklade blick och bara, ska du koka? Ja, men då sätter jag mig på tå och bajsar med dörren öppen så att du kan få kolla på det. Och jag bara, det är inte samma sak, men bra försök.
Jag tyckte att det var jobbigt uttryck när jag var ung. Det här, nu är du kvinna.
Ja.
Liksom, hur kände du kring de sakerna? För det rimmade inte alls ihop med vem jag var.
Nej, jag tycker fortfarande. Alltså, då tror jag inte att jag tänkte så mycket på det. Då var det mest en cool grej, typ att man bara, oj, wow, nu är jag vuxen. Men det, alltså, det känns som att första mensen blir en sån fruktansvärt stor grej. Och det är ju en stor grej att lära sig, börja lära sig, okej, hur funkar jag? Hur funkar min mens? Vilka mensskydd ska jag ha? Vad funkar bäst för mig? Men det är en sån himla grej, wow, nu är du kvinna. Och det där är så fruktansvärt exkluderande för folk som inte är kvinnor och har en livmoder. För det första. Och för det andra så, det är som att liksom förlora oskulden. Alltså, man blir inte en annorlunda människa direkt. Och det är så jävla överhypat att wow, nu är du mogen.
Mm.
Men den finns där och den kommer komma en gång i månaden. Och det har liksom ingenting med kvinnlighet att göra. Utan det handlar om att, ja, nu kom det ett ägg. Och det blev inget barn. Så att nu ska det blödas ut.
Du, boken vänder sig till främst unga tjejer.
Mm.
Men i boken så förklarar du också problematiken kring hur pojkar i bland annat klassrum beter sig. De tar upp ämnet och pratar om att mens är någonting äckligt. Vilket också bidrar till alltså en skam för tjejer.
Mm. Och tjejer är skitbra på att bibehålla detta.
Mm.
Ska läggas till också.
Men precis. Men borde det inte då komma typ som en uppföljare till boken? Så här, ja, hon har mens. Alltså så att killarna så här kan läsa sig in i
den. Jag tycker att boken är jätteanpassad för killar också. Även om det är mycket, alla tips och så är ju till för folk med livmoder. För att det är ju livmoderbärarna som är utsatta inom citationstecken.
Mm.
Och som måste hantera glåpord och hantera PMS-mens och så vidare. Men jag menar, det är ju en lärorik bok.
Tror du att de vågar gå och köpa den? Hade du några killar som stod i kö?
Ja, många.
Mm.
Ja,
fan vad härligt.
Mest äldre killar faktiskt, kanske i så här 18-årsåldern. Och det tycker jag blir så jävla glad.
Ja.
Jätteglad när de köper boken. För det är verkligen, det är ju egentligen dem jag vill nå ut till. Och ännu yngre. Men eller ja, jag vill nå ut till alla.
Ja, men det är härligt.
På 55 år skulle också må bra av att läsa den.
Ja, verkligen.
Även om den kanske är riktad till unga med livmoder just för att det är mycket tips och tricks. Liksom, så här hanterar du det. Men jag menar det.
Men de har ju också frågor kring det här, tror jag. Det är klart, de pratar om det och så här, för de har ingen aning.
Ja, alltså, exakt.
Så det kanske blir lite så här hyschkämne för att.
Det är alltid bra med upplysning. Jag tror det är skitbra.
Du har ju skickat boken till bland annat Penny Schulman.
Ja.
Varför är det viktigt för dig att en liten tjej ska få boken?
Penny Schulman är ju världens mest underbara människa. Penny Schulman är ju typ så jäkla bra på alla sätt. Om ni inte följer Kalle Schulman på Instagram, för han filmar ju Penny hela tiden. Då borde ni göra det. Det första, hon var en av de första jag tänkte på. När vi fick in liksom lite ex att skicka ut till olika. Jag skickade en massa till mina YouTube-kompisar. Men jag tänkte att shit, Penny måste jag ha en bok. Och sen började jag tänka, hur gammal är hon? Och då tänkte jag att hon kanske är för ung. Och sen så bara, nej men vad fan, hon kommer ju också få mens. Och det, varför är det en hemlighet när man är ung? Det är väl lika bra att lära sig. Så jag skickade den till henne. Och jag vet att Anita, hennes mamma, blev jätteglad.
Ja, jag såg det på Instagram.
Jag blev helt lycklig av att se det. Så att, jag hoppas ju att Anita är öppen med sin mens inför Penny.
Mm.
Och inför Tom Allan också, hennes lillebror.
Ja.
Och att det blir en naturlig del i den familjen. Och att oavsett när de väljer att börja berätta för det, liksom för Penny om det. eller när hon nu får den här boken, om det kanske är för tidigt nu att hon inte fattar alls vad det handlar om, då hoppas jag ju att hon aldrig någonsin kommer behöva skämmas för sin mans. För hon känns som en person som kommer stå upp för sig själv. Oavsett vad som händer.
Det hoppas jag verkligen. Men tror du att du blivit liksom hela Sveriges stora syster på något sätt i det här?
Kanske inte hela Sverige. Men mina följare, tror jag, många av mina följare kanske ser mig som någon form av stora syster. Som liksom, eller bara så någon kompis som
är lite stridsmart.
Och bara såhär, ja men hörni, alltså... Oavsett vad folk säger.
Förhoppningsvis så har du gjort en förändring inom
ja,
det här ämnet.
Ja, det hoppas jag. Mm. Och det är också ganska sjukt att tänka på att det faktiskt kan göra skillnad. För att det har jag aldrig tänkt på innan tills det var liksom så här bokmässans längsta kö genom tiderna till att köpa en bok om mens.
Cool.
Det är så jävla viktigt på
något
sätt.
Det är det faktiskt. Men hur tror du mens skulle bemötas, eller hur samhället skulle se ut om en man hade mens? Om det var tvärtom?
Om en cisman hade mens, alltså det hade ju, jag tror att det hade varit någonting lite djupt och coolt, typ med PMS, att man sa, åh shit, nu mår jag så dåligt, och lite den här melankolin, att wow, och sen att man blir så kreativ när den tar slut och man blir glad och man kan åstadkomma saker, och att om icke-mensare hade typ så här ont i kuken några dagar i veckan, då hade det varit en sån grej att nu måste vi faktiskt ta hand om den här personen.
Som när de är förkylda.
Nej, jag vet inte, alltså, jag tror att det hade varit mycket mer respekterat. Och det hade funnits piller mot fucking mensvärk. Det hade varit någonting som är liksom, inte bara såhär, tar du två Ipren och en Alvedon, då löser det sig. Men du måste kombinera, du måste alltid ha båda hemma typ. Och såhär, det hade inte varit så här, du har PMS, gå och köp lite p-piller, för p-piller löser allt. Utan det hade ju funnits för länge sedan någonting som hade botat det.
Du pratar ju om det här duktiga flickan-komplexet. Och att det har förföljt dig under din uppväxt. Förföljer det dig fortfarande?
Ja, absolut. Verkligen.
För jag har tänkt på det där. För det förföljer mig också.
Ja.
Och jag har funderat en del på när det kommer sluta att förfölja mig.
Mm.
Hur tror du?
Det har blivit bättre, har det. Verkligen. Att jag har lärt mig att slappna av och faktiskt inte måste prestera i allt. Men samtidigt så, jag har väldigt lätt för att få prestationsångest. Och jag vill alltid prestera. Och jag måste tvinga mig själv att prestera. För att om jag inte gör det, Då går jag och ältar detta. Typ i somras när vi sände Hallå P3. Och vissa dagar så var jag bara helt dödtrött. Jag vet inte om det har att göra med den här hjärnbristen som jag pratade om tidigare. Men jag hängde inte med i samtalet. Jag tyckte att allting jag sa, alla frågor jag ställde var bara dåliga. Och då kunde jag gå liksom i en vecka och bara älta att fan vad dåligt det programmet blev. Och så pratade jag med någon kompis och bara, jag hörde programmet med den här gästen. Fan vad bra det var, vad bra det var. Man bara, nej, det var jag inte. Och då kanske det är någon liten grej att jag sa fel vid något tillfälle. Råkade typ nämna ett varumärke. Och att Linnea fick så här, ja fast det finns andra bra. Och då kunde jag bara, nej jag gjorde fel. Typ. Hatade jag fel. Hellre att jag inte liksom utsätter mig för ett sammanhang där jag kan göra fel. Än att jag vågar göra fel. Och har fel liksom.
Vi brottas ju inte bara med det här duktiga flickan-komplexet, alltså som många tjejer, utan dagligen så matas vi med bland annat bilder och ideal från samhället, hur vi kvinnor ska se ut, vara, göra och så vidare. Och det här påverkar ju bland annat självkänslan också hos många tjejer.
Mm.
Och det här funderar jag också på väldigt mycket, hur unga tjejer, de lägger upp liksom halvnakna bilder på sig själva på sociala medier. Och jag vet att du berör det här ämnet med Kristoffer Triumf i Värvet. Men jag känner inte att liksom, ni gick in på djupet av det jag hade önskat. Och på något sätt så tycker jag, eller jag tycker inte att en man kan sätta sig in i det ämnet till 110% och få en liksom 100% bra diskussion eller ett samtal om det. För de har ingen aning om hur vi tjejer mår eller vill porträttera oss själva eller vad vi går igenom dagligen och gått igenom. Och den här pressen vi har på oss själva. Mm. Alltså jag tycker det är jättebra att man försöker lyfta det, liksom den frågan och att man sätter sig in i det. Men på något sätt tror jag inte det kan vara en så här korrekt outcome av samtalet. Precis som jag inte kan diskutera hur det känns för män att slå sig på pungen och bara... Åh gud, ja när man gör det. Alltså, jag kan inte, för jag kan inte relatera till den känslan alls.
Nej.
Vilket också blir lite många frågor i det här. Men tror du att man som man kan sätta sig in till 110% i det här ämnet?
Verkligen inte 110%. Och jag har funderat på det jättemycket. Speciellt när det kommer till mens. För att det allt, varje gång jag pratar om mens i något sammanhang, att nu har det varit jättemycket tv-framträdanden liksom, i och med boksläppet. Jag har varit i Malou och Morgon och Vardagspuls och allt möjligt. Och varje gång, varje gång utan tvekan, så är det alltid några som, och det är alltid icke-mensare, alltid män, som kommer och säger, men varför, alltså, typ som att så här, de framställer det som att jag tycker att jag är så cool och vågad när jag vågar prata om mens. Medan vi andra, säger de, rycker på axlarna och bara, ja, vi vet att du har mens. Varför måste du prata om det? Och det tycker jag, alltså den logiken, det är den som inte faller på plats. För att vi som har mens, vi vet att ja, vi har mens, men vi får inte prata om det. Och det är där skon skaver. Det är det vi måste ta oss ifrån. För att om vi fortsätter ha mens men inte får prata om det, för att det inte är liksom så här, det är äckligt. Och det är en så här kvinnofråga. Då är vi fast i samma jävla hamsterhjul. Och det är det jag vill komma ifrån. Och att jag har funderat så mycket på hur förklarar man den här skammen för någon som inte har mens. Och det går inte. Det går inte. För att det är aldrig någon som har kommit och sagt till mig, någon lärare som bara, nu ska ni få mens, men det är ganska skämmigt. Det, jag har lärt mig för att någon har sagt det till mig. Och när jag säger att samhället säger det till mig, man bara, de frågar vem? Vem har sagt det? När har någon sagt det? Men det är ju inte ordagrant att någon har sagt till mig. Utan det är ju en upplevelse. Redan när jag var liten så lärde jag mig. Jag fattade direkt att det här är inte något jag ska prata om. Och jag pratade inte om det. Och när jag ser tillbaka på det, då undrar jag varför. Och jag undrar varför jag fortfarande än idag, 8 år med mens, 21 år gammal, tycker att det är lite jobbigt att be om en huvudvärkstablett för att jag har mensvärk. Jag tycker att det blir dålig stämning. Och det är någonting självupplevt. Och hade det bara varit jag, då hade det inte varit den längsta kön på bokmässan genom tiderna.
Men hur tänker du kring det här när män då diskuterar de här bilderna som läggs upp? Alltså tjejgruppbilder och där är jag också lite... Jag tycker det är jättebra för att man kan porträttera sig själv hur man vill och kvinnan tar makten över sin kropp.
Mm.
Men på ett sätt så undrar jag också, varför gör vi det här då?
Mm.
Liksom, och hur mår vi andra som ser det här? För på något sätt så har man ju kanske liksom för några år sedan så såg man de här tjejerna i modemagasin och på tv. Men nu är de liksom överallt och då blir det som att alla ser ut så där fast inte jag.
Mm.
Hur tänker du kring det?
Jag har ju aldrig liksom på Instagram till exempel, för att det är så klockrent media och dra den här jämförelsen. Aldrig följt någon modebloggerska. Eller någon normsmal person som lägger upp bilder i bikini. För att det är väldigt återkommande om man kollar just modebloggerskor. Typ Angelica Blick, Jani Deler eller Deler. Osäker på vad man nu tar
det. Deler tror jag.
Deler. Ja. Sådana människor som är så fruktansvärt duktiga på det de gör. Alltså riktiga entreprenörer. Men det är så mycket magar och bröst och höfter att jag mår dåligt av det. Alltså jag mår... Jag har varit inne och kollat liksom, typ Kinsa. Så jävla snygga bilder. Men jag kan inte följa. För jag vet att har jag det här i mitt flöde blir jag ständigt påmind om att den kroppen är den rätta kroppen. Då kan inte jag acceptera min egen. Och jag har haft det jättesvårt att acceptera min egen kropp i perioder. Och har fortfarande det. Även om jag nu mår liksom bättre än vad jag någonsin gjort över hur jag ser ut och är bekväm i den jag är. Och att jag menar, de tränar liksom, men de har väl antagligen gener som gör att de är där de är idag. Att de har kunnat lyckas som modebloggare. Och jag tycker det blir så tydligt vilken kropp som är accepterad och vilken som inte är accepterad. För när vi hela tiden ser, när kvinnor hela tiden behöver klä av sig för att funka. När vi ser i reklamer, på tv, det är också spännande. Kolla på en film, räkna hur många liksom, typ, mulliga till feta män ni ser. Och räkna hur många sådana kvinnor ni ser. Alltså alla kvinnor är alltid smala. Mamman i filmer är alltid någon jävla så här 30-åring som är mamma till en 25-åring. Det går aldrig ihop. Och jag blir så jävla irriterad på detta. För att vi matas ju hela tiden med den rätta kroppen. Och att kvinnor klär av sig. Musikvideos. Miley Cyrus Wrecking Ball. Jennifer Lopez är något annat. Beyoncé är något annat. Nicki Minaj. Och det är så jävla bra att de är stolta över sina kroppar. Men de har alla samma kropp. Nicki Minaj sjunger Fuck them skinny bitches. Vad är hennes midjemått? Allvarligt talat, hon har en stor rumpa, hon har stora bröst. Kul för henne, för att det är normen. Men midjan är lika liksom smal som en jävla kolaflaska.
Mm.
Så att det är fortfarande, det är inte så här, man bara... Ja, men det finns tjocka artister också. Ja, ja, men det är liksom Adele. Nämn en till.
Senabosei.
Mm. För att hon pratade om det i sommar.
Aha, jag älskar henne. Ja.
Ja, men det är också men... i jämförelse. Jag är så jävla trött på det. Och Molly Sandén får skit för att hon är för tjock. Alltså kolla på henne. Hon är skitsmal. Och så ska hon ändå gå ner i vikt. Och måste så gå ut med sitt... vad det nu heter, kampanjen om att jag är bra som jag är.
Ja, precis.
Och hon är verkligen inte... tjock. Och det faktum att tjock anses, tjock är någonting negativt laddat medan smal är någonting positivt laddat. Och det är klart att när unga då hela tiden matas med detta, hela tiden, så här, alla filmer då är kvinnor smala, alla reklamer är de smala, plus size modeller har fortfarande thigh gap.
Mm.
Det är inte konstigt då när
alltså
unga
att man
tjejer,
ser mellan ja, benen.
Det är det som uppskattas såklart. Ja. Och när unga tjejer då ser detta och matas med det, är inte konstigt att de som uppfyller normerna vill visa sina kroppar. För att det är det som alla andra gör. Och då gör man det och då blir man antingen får man uppskattning eller så får man en horstämpel. För att det är det här Madonna-hora-komplexet, att antingen ska det vara pure och fin och gullig och duktig flicka. Eller om du faktiskt är stolt över din kropp och vill visa den, då är du en hora. Men samtidigt så finns det så många unga tjejer som inte har den här kroppen. Som börjar banta när de är 10. Som börjar hetsträna för att komma liksom hit. Och den typen av kropp representeras fan aldrig. Om man kollar på Dove hade någon... eller vad ni är, jag minns inte. Någon jävla kampanj. Var stolt över din kropp som du är. Och ändå är det kvinnor i olika färger. Liksom olika bredd på midjan. Men de är så jävla släta. De har thigh gap allihopa. De har inga valkar. De har inte finnar. Det är så tröttsamt. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så att jag kan inte följa folk på till exempel Instagram som har de här normkropparna, för att jag vet att jag mår inte bra av det.
Mm. Men så där jag har också slutat så här, följa folk som jag har följt för att typ så här, inspiration, och sen bara nej för helvete.
Mm.
Men sen samtidigt så här, eftersom jag kanske intervjuar en del av dem, så måste jag typ ha lite koll på deras liv och så här. Och det blir så här, ska jag ta bort henne? Nej. Eller så jag försöker, där är ju dagligen liksom, jag menar, när man går in och kollar så bara ångest.
Och det sjuka är att jag klassas ju som smal. Medan jag själv har haft den här bilden i huvudet att jag är inte tillräcklig. Och att jag måste gå ner i vikt, att jag har för pluffs i mage liksom. Och medan många andra skulle se mig som en smal tjej. Som kanske folk som inte är lika smala som jag längtar efter att vara. Och den bilden går liksom inte ihop med mitt huvud. Och det är det som är så sjukt, att jag vet att jag kan inte följa dessa för att de får mig att må dåligt. Samtidigt är jag till så stor del en del av detta. Jag bibehåller detta. Jag har lyckats och jag är vit. Jag är så här normsmal. Jag är liksom... Ja, alltså jag uppfyller så jäkla mycket normer.
Mm.
Och det är också problematiskt. Jätteproblematiskt. Men samtidigt så, det är inte mitt problem att lösa. Det är inte Janne Deliers problem att lösa, utan det är ett samhälle som måste förändras. Mm. Det är en generell åsikt som måste förändras.
Men du skrev också i boken att du ibland knappt ville duscha för att du hade sådana här...
Ja, eller snarare att så här, när jag väl duschade så var det att jag typ bara såg min mage och bara nej, alltså det här är inte hållbart. Det var den här blicken med spegeln och bara... Det där...
Och hur gammal var du då?
Ja, men har varit... Du vet, från den här åldern när man börjar bli medveten om sin kropp.
Till som nu. Går ner nu i åldrarna.
Ja, verkligen.
Liksom, jag var upp här och så var det så här, en 4-årig tjej då i typ samma klass som de här barnen som jag tog hand om. Hon bara, oh my god, I got so thick thighs. I'm so fat. Jag bara, va? Alltså, och vad får de här från? Jo, din typ mamma som får det av samhället.
Jag kollar på tv, kollar på dokumentärer, såpa, vad det nu heter.
Det är så jävla hemskt. Ja. Men du är ju en förebild för liksom din personlighet och den du är. Alltså, du är ju väldigt härlig och man kan ju inte annat än att älska dig. Du är ju väldigt liksom bra på många sätt och vis. Men så är du ju glad och skämtsam, och tänker du att det förväntas av dig att du måste alltid vara rolig och glad i sociala sammanhang?
Mm. Det tror jag. Eller folk som känner mig Alltså det är en väldigt, det är en väldigt separat del av mig. Jag ser ju mig själv som sjukt lugn, avslappnad, mycket åsikter, men vill liksom inte vädra dessa om jag inte känner mig helt bekväm i sammanhanget. Och jag tror att många ser mig som så här superutåtriktad, extrovert som fan, måste umgås med människor, är helt så här peppig, sprallig hela tiden. Och det är jag inte. Det är jag verkligen inte. Men jag menar, mina åsikter är fortfarande mina åsikter. Det är inte så att jag hittar på en ny mig själv för att gå hem på YouTube. Utan det är mer att jag lyfter fram en del av min personlighet som jag vet är rolig. Jag slår på den här on-knappen på humorhjärnan typ, och så kör jag liksom. Så här, ofta när man träffar folk som följer en, då har de alltid en förutfattad bild. Just för att jag är personlig och det är mycket åsikter och känslor i allt jag gör. Och då det är klart att man får en förutfattad mening om någon då. Och det är inte konstigt. Men ofta är den här förutfattade meningen att jag ska vara gladare, roligare, härligare. Och jag är ofta väldigt obekväm med att stå i centrum. Så jag tycker det är skitkul när folk kommer fram på stan. Men de gånger det har hänt att det har varit så stora folkgrupper, typ på Gröna Lund. Jag kan inte gå på Liseberg eller Gröna Lund. För att det är så mycket folk hela tiden. Och då vill jag bara därifrån. Det är nästan lite panikkänsla att jag klarar inte av det här. Och i sådana sammanhang, när jag hamnar i sådana sammanhang, då har folk sagt att så här, fan klar, nu sjönk du i mina ögon. Jag tror inte du ska vara så här mot dina fans typ. Och det har inte att göra med att jag är otrevlig, utan det har att göra med att jag får en panikkänsla och jag måste ta mig därifrån. För att personen som träffar mig tror att jag ska vara en person, medan jag i själva verket är en annan.
Och då är det ju liksom ett steg in i din personliga sfär också. För när du är inte där för jobb eller sådana sammanhang.
Och jag tycker integritet är skitviktigt. Ja, men jag får ju panik varje gång typ. Jag blir så jävla arg varje gång typ. Aftonbladet ringer och så här hetsringer massa gånger och man bara, jag svarar inte av en anledning, för det här är min privata mobiltelefon. Ni har en mail som ni kan maila till. Ni kan maila min agent. Hans liksom mail finns ute. Jag har den på alla mina medier. Det är bara att maila så bokar vi in en intervju. Men ge fan i min privata mobiltelefon, för jag kommer inte svara. Och det är många som kommer här och bara, ja men det är ju en del av journalistiken att man ska kunna, journalister, så här, intervjuofferna ska inte få välja vilket sätt, de ska inte få, så här, det ska vara äkta journalistik, det ska vara rått och rakt på sak. Man bara, ja men jag kommer fortfarande inte svara när Aftonbladet ringer.
Hur länge tror du att du kommer liksom kunna vara en YouTuber?
Det är en jättebra fråga. Jag vet inte, för jag tror att bloggvärlden dippar ju som fan nu. Och YouTube-världen kommer väl också dippa någon gång. Och om jag fortfarande är stor på YouTube när det dippar, då är det väl inte så kul. Och jag tror att min kanal kommer säkert dippa innan dess, att folk tröttnar på mig. Jo, det kommer nya som är roliga och sköna och härliga. Som med allt. Så jag tror att jag tror inte jag kommer fortsätta om det inte är några som kollar. För att jag gör det för dialogen. Att jag får någonting av mina följare och de får någonting av mig. Samtidigt tror jag att jag kommer ju inte göra det för dialogen om jag tycker det är tråkigt att göra videos heller. Men vi får se. Nu har jag hållit på i 4 år snart. Det är ganska lång tid. Jag känner mig ju bättre än någonsin. Jag
blir bättre. Hur tror du det blir om du slutar? För du får ju väldigt mycket bekräftelse i det här.
Jättemycket, ja.
Vad tror du när den alltså försvinner i din YouTube-kanal? Ja. Hur tror du att du liksom kan reagera där?
Jag vet inte, jag har funderat på det. För att det är ju en jättebekräftelse varje gång. Varje gång jag laddar upp. Jag vill ju inte ladda upp saker på Facebook för att jag tänker att. Men det är ändå som, jag tror att jag ser mig själv i 2 perspektiv. Att jag är så här YouTube-klara som kan lägga upp precis vad som helst. Kan säga exakt vad som helst. Och folk kommer så här, ha åsikter om det, kommentera det, stötta, peppa, vara glada, tycker att man är rolig. Medan typ så här, jag tycker inte om att byta profilbild på Facebook. För där är det så här, jag är inte vän med några fans på Facebook, utan där är det bara mina kompisar. Jag tycker inte om att byta profilbild för att jag tror att dels är jag rädd att jag inte ska få några likes. Men dels så vill jag inte ha uppmärksamhet. Jag vill inte att så här, oj nu byter de profilbild bara för att få likes. Typ. Lite den känslan på något sätt. Att, lite jante. Att jag ska inte tro att jag är något. Jag ska inte så här, ja.
Det, men är du lite likes-junkie?
På YouTube och sociala medier, ja. Absolut, verkligen. Det är ju det jag lever på. Det är det som gör att jag är här just nu. Såklart, så de är jätteviktiga. Det är så här, när man lägger upp en bild och bara får 14 000 likes, man bara, vad fan gjorde jag för fel?
Vad är bäst du har fått då?
Bäst jag fått? 25 kanske. Men det är fortfarande så här märkligt i förhållande till hur många följare jag har. Jag är ändå så 300 någonting tusen.
Jag har fått 700 någonting någon gång. Men då lade jag upp en bild, eller jag lade inte ens upp en bild med Yoga Girl, du vet hon. Men, så jag gjorde någon yoga pose och då var det så här, typ taggade henne. Mm. Och sen annars är det typ så här, woho, 70. Ja. Då bara, nu går bra. Men när började du inse att du är feminist då?
I typ 2:an i gymnasiet, tror jag. Jag har en kompis, en av mina bästa kompisar, är skitklok och har alltid varit väldigt politiskt aktiv och insatt. Medan jag aldrig har varit det. Så började hon snacka om feminism en gång. Och bara så här, frågade sig, hur många här är feminister? Och alla sa nej. Vi var bara tjejer, alla sa nej. Och jag bara, nej men jag tror att jag är det. Utan riktigt så här, bara, utan att veta, är det här rätt svar eller fel svar? Och så frågade jag henne, bara, Asta, är du feminist? Och hon bara, det är klart. Så jag bara, nice, yes, det var rätt svar.
Men jag ska intervjua Gudrun Schyman om någon vecka.
Åh, vad häftigt.
Har du någon fråga till henne? Oh. Jag är ju lite rädd, alltså.
Jag fattar.
För att hon kan ju så mycket.
Ja, nej, men alltså, någonting jag har funderat lite på. Någonting som jag funderade på senast igår är ju det här med att... jag satt i taxin på väg till TV4. Och då var det en radiokanal som gick. Och då var det bara... De spelade bara män. Och jag tänkte på det. Men shit, nu kommer en till man. Sen, hallå? För det finns redan ett problem med att kvinnor är underrepresenterade inom musiken. Och det är ju inte så jävla svårt att göra någonting åt det. Men så jag satt där och bara så här, blev medveten om att det är bara män som spelas. Hur kan det vara så? Och då tänkte jag att så här, fan kan fan byta kanal, jag vill inte lyssna på det här. Mest för att bojkotta. Men samtidigt så började jag tänka att ja, men om jag skulle lyssna på en kanal med bara kvinnor. Man gör så tydligt skillnad på män och kvinnor. Samtidigt som målet är ju att det inte ska vara någon skillnad. Sånt kan jag gå och klura på. Så hur ska man förhålla sig till sånt? Om det ens är en fråga överhuvudtaget.
Ja, jag ska klura på det där.
Hur jag, ja, kan eller typ till exempel det faktum att vi... Jag har aldrig varit en så här... Om vi ska vara väldigt generaliserande. En tjejig tjej. Så här, jag har aldrig så här, sminkat mig speciellt mycket. Jag har aldrig så här, gillat fina klänningar. Och jag har aldrig... hatat klackar. Det finns inget värre i livet än klackar. Och så har jag börjat så här, då har jag ändå varit ändå ganska stark i detta. Men att det har gått så långt att så här, när tjejer har så här höga klackar och man bara, shit, alltså du kan fan inte gå i dem. Alltså varför har du det? Kan du inte bara ha sneakers? Det är så mycket skönare. Men så har jag börjat så här fundera på, har detta att göra med att allting som är klassiskt könat kvinnligt är nedvärderat i samhället? Att så här, det går bra att vara som en man för att det är lite bättre.
Mm.
Men om en man skulle börja sminka sig, fan vilken jävla fjolla han är då, typ. Så då börjar jag fundera, shit, tänker jag så här för att det är vad patriarkatet säger till mig? Att jag ska tycka att jag ska nedvärdera kvinnliga saker i huvudet för att det är nedvärderat i hierarkin. Och då börjar jag tänka, shit, borde jag börja gå i klackar? Borde jag verkligen anamma den här kvinnligheten då för att på något sätt lyfta den? Och det vet jag inte heller jag ska förhålla mig till. Att hur påverkad av patriarkala strukturer är jag då? Det är jätte... Det håller mig vaken om nätterna. Alltså. Klura på det här.
Ja, nu kommer jag också börja klura på det. Ja. Till hennes poddinspelning. Ja. Ja, nej men... Tack för att du kom. Tack. Och tack för att vi drog över lite.
Ingen problem, det var skitkul.
Vad roligt!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.